Jag vet, jag några gånger har sagt, säger man god morgon eller säger man, vad säger man nu när klockan är, vad är den, 11:11? Det är väl fortfarande morgon, är det? Hej kan man säga, ja. Ja. Fick man inte säga när jag växte upp, jag vet inte var du har växt upp någonstans. Ja, men nu säger man hej i kyrkan också. Gott att vara här i alla fall. Gud välsigne er allihopa. Fantastiskt att lyssna till våra vänner ifrån Indien. Det är... en tanke som ofta slår mig, och vår afrikanska broder här också, en tanke som ofta slår mig att den en dag så ska vi höra alla språk i himlen. Sen vet jag inte om vi pratar med de defekter som vi har här nere. Jag är inte perfekt på svenska ens en gång, är du det? Va? Just det, jag måste stå där. Det kommer aldrig att funka att jag ska stå still här. Alltså. Det kan jag säga redan från början. Men där ska språken som vi talar här ska vara fullkomliga. För där finns, där är fullkomligheten ett faktum. Gott att höra era vittnesbörd. Sen vill jag också säga grattis till er. Jag hörde här att ni har fått en pastor som kommer att landa här så småningom. Det var ingen hemlighet, va? Nej, jag bara tänkte så jag inte avslöja någonting som inte skulle avslöjas. Fantastiskt. Ove Lindeskär satt jag och lyssnade på. Jag var ung, mycket ung när jag gick. Jag var 20, gammal var jag när jag började på fältet, 22, 23, 22. Och då såg man upp till Ove Lindeskär. Han var ju föreståndare, pastor i Philadelphia, Stockholm. Och var man föreståndare och pastor i Philadelphia, Stockholm, så hade man viss, ja, man hade en status där kan jag säga. Så man satt och lyssnade med att man var ande. Ja, men du, Dave. Nu är frågan här. Jag har redan hörapparater bakom örat. Får jag plats med den här också?
Jag tror det kommer funka.
Ja, visst. Jo, vad var vi? Vi var inne på Ove Lindeskär. Jag tycker det är en fantastisk nyhet som jag fick del av här på. Jag blir glad. Grattis säger jag till församlingen. Han är en gedigen förkunnare med jättelång erfarenhet. 80 år sa du? Mm. Jag är 68 så då har jag ganska många år, men jag får vara så pigg som han. Underbart. Vi ska läsa Guds ord tillsammans. Och jag kommer att utmana er lite grann idag. Det är inte lätt att vara kristen om man är kristen på allvar. Det finns ett pris att betala för att vara kristen. Det finns ett pris att betala för att när man vill stå för de värderingar som Bibeln står för. Det kan gälla livets värde, det kan gälla abortfrågor, det kan gälla så många saker. Det kan gälla övertygelsen överhuvudtaget att man tror på Guds ord. I skolan till exempel. Jag vet, jag satt i... På gymnasiet när jag gick där så hade vi en lärare som uttryckte, det var ganska många kristna elever på den skolan uppe i Huskvarna gick jag då. Och då var det många elever som bekände den kristna tron. Och då var det en lärare, jag tror vi hade henne i kemi. Var det, ja? Hon sa att det är ju löjligt att tro på att världen ska ha kunnat uppstå på något annat sätt än det som vi undervisar här med tanke på den vetenskap vi nu har. Nu, åtskilliga år, känns det som väldigt många år senare, så har man ju börjat med en viss försiktighet och säga att ja, vi kanske får revidera vår uppfattning om hur världen kom till. Ju mer kunskap man får, desto ödmjukare blir de här vetenskapsmännen som slog sig för bröstet, många av dem. Det fanns ödmjuka sådana också. Då var det inte så lätt att sitta där och titta på läraren och säga att det är hon som ska sätta mina betyg, så jag måste ju faktiskt ändå vara ganska schysst mot henne också så hon inte blir sur på mig. Och sen när man för fram livets frågor och tron i samhället så är det inte lätt. Det finns ofta ett pris att betala för att vara kristen. I Sverige är det inte så farligt, men i länder till exempel där våra vänner kommer ifrån så kan priset för att vara kristen och ha den bekännelsen vara betydligt högre än här. Jag skulle vilja utmana oss idag. Jag älskar att det är spännande att vara kristen. Jag vet inte om jag har sagt det tidigare här, jag skulle tro det. För jag tycker att det är spännande att vara kristen. Man vet aldrig vad Gud gör. Man vet aldrig vad han har för, förlåt uttrycket, upptåg när det gäller våra liv. Och att få varje morgon eller ha den attityden att säga Gud, gör med mig vad du vill. Använd mig på det sättet som du vill. Med de tillgångar jag har, med de begränsningar jag har, med det temperament jag har. Och det kan man ju be Gud om förlåtelse för ibland, det temperament man har, eller hur? Nu lyckas jag röra på en här, en knapp här som jag lyckas trycka, men det funkar. Ja, det är bra. Vi vill inte ha fler tekniska svårigheter nu. Så tycker jag att det är spännande att vara kristen. Och det som jag har landat i, jag har inte försökt att sätta någon sån här djuplodande rubrik. Det är värdet av en människa. Hur mycket är en människa värd? Om man tittar på, man har gjort sådana här konstiga undersökningar där en människa som då har slutat sitt liv, så samlar man ihop den här och så försöker man räkna ut hur mycket finns det av metaller och andra grejer som har något värde när människan har dött. Man har alltså kremerat människan som har samlat ihop detta. Man kommer fram att det ligger under 10 kronor. Det är ju inget sådär jättespeciellt högt värde, eller hur? 10 kronor, en del har satt ännu mindre. Jag orkade inte leta reda på den aktuella siffran just nu. Om vi tittar på det som är VSL, vet ni vad det är? VSL. Nej, det trodde, det visste inte jag heller. Men jag gick ut och googlade igår, så tänkte jag värdet på en människa. Och då kom jag till det här. Värdet av ett statistiskt liv, det är VSL, förlåt. Det är ett mått på värdet av ett människoliv. Och nu ska jag läsa innantill här. Det framräknade värdet bygger på studier av människors betalningsvilja för en riskreduktion. Det vill säga hur mycket pengar för att den här människan ska överleva eller inte behöva riskera att råka illa ut eller kanske till och med dö. Det kan användas vid resursprioriteringar och riskbedömningar. Det är sånt som man tar hänsyn till inom vårdplanering och allt sånt här. Det är ett grundbegrepp vid värdering av säkerhet och en förutsättning för att kunna genomföra samhällsekonomiska analyser av säkerhetshöjande åtgärder. Hör ni kylan i de argumenten? Va? Alltså det låter ju, man blir ju iskall bara man hör dem. Värdet mäter betalningsviljan. Värdet är ganska konstant över hela världen. Och så går man vidare i det här. Jag ska inte läsa mer än så för det blir ganska tekniskt. Men det är hur man kalkylerar. Hur mycket är en människa värd? Ja, det är vad du och jag är beredda att betala för den här människan för att han eller hon ska överleva. Och då kan man ju fråga, hur reagerar jag själv när det kommer en vädjan om hjälp till någon? Till exempel igår var det en stor gala på TV om världens barn. De fick in 40 miljoner, var det va? Vi får vädjan om att vi ska ställa upp vad heter det när man hjälper någon? Ut i annat land, ett barn, hjälp mig nu. Fadderbarn, tack. Att vi ska ta ett fadderbarn, och då frågar man hur många fadderbarn har vi råd till eller vill vi vara med och betala? Alltså, vi måste på något sätt så mäter vi, och det handlar i stort om ekonomi, eller hur? Hur mycket är en människa värd? Det kan man få uppleva när man går till en läkare och så kommer man fram till att den här behöver en medicin som är väldigt dyr. Och det får du inte. Du får inte den bästa medicinen därför att den är alldeles för dyr. Och så mäter man i kronor och ören när det gäller människans värde. Det är inte när det gäller till exempel synen på äldre som inte bidrar. Jag är ju numera glad pensionär. Jag gick i pension nu i våras efter jag jobbade 3 år övertid så att säga. Jag var den sista årskursen som... eller årskullen som fick gå i pension vid 65. Nu har den höjts till 67, tror jag det var. Men jag bestämde att jag var alldeles för pigg för att gå i pension. Men nu har jag gjort det, och det är så skönt att vara pensionär. Ni som är pensionärer, njuter ni av det? Ni tycker att det är gott att vara pensionär, eller är det tråkigt för er? Det är ganska skönt, va? Ja, jag var ute och vandrade för inte så länge sedan, och nu på nästa fredag så ska jag ut och vandra. Jag var uppe i fjällen och vandrade tidigare i somrarna, i slutet av augusti-september blev det. För första gången i mitt liv uppe i fjällen. Och det där fick jag blodad tand för, så nu ska jag försöka övertyga min fru att det är okej att jag går nästa år också. Men säg inte det till henne. Men jag ska i alla fall iväg med en vandrarkompis. Ska jag iväg nu fredag, lördag. Ska vi gå uppe vid Bjärehalvön, ska vi ta oss runt på 2 dagar. Det är gött att vara pensionär, och jag njuter av det. Jag tackar Gud för det också. Äldre som inte bidrar längre bedöms som inte lika värdefulla som den yngling som står i början av sin arbetskarriär. Jag vet om man kan känna det. Jag går inte och tänker på det. Jag är inte beroende av så mycket hjälp än så länge. Men det är lätt att man ser andra människor som en belastning därför att de tillför inte samhället sådär jättemycket. Och det mäts i kronor och ören också där. Man blir nästan en belastning. Det vi kallar världen eller samhället har en ganska kylig syn på mänskligt värde. Och det återspeglas på många plan. Vi behöver inte gå in på fler plan. Bibelns undervisning och bild är en helt annan. Värdet av en människa är oändligt. Jag vet inte om ni tänker på den här versen, det gör ni väl då och då, eller någon läser den för er. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Alltså hela världens samlade rikedom kan inte kompensera värdet av en enda människas själ. Det är du. Och det är jag. Och ibland är det så gott att få liksom krypa ner i Guds famn och ta till sig den tanken. Jag är oändligt mycket värd. Där är den tanken, ta den till sig. Gud, i dina ögon är jag oändligt mycket värd. Det finns ingen prislapp på mitt liv inför Gud den allsmäktige. Han valde mig. Han bestämde sig för att älska mig och han kommer aldrig att sluta att älska mig. Det är mitt värde inför Gud. Jag säger det därför att det är lätt när man blir tilltufsad, när man krockar med verkligheten som vi alla gör då och då. Vi blir slagna och vi slår kanske andra också. Vi sårar och blir sårade. Så är det gott att ha med sig detta. Gud, var jag än har misslyckats med, hur livet än har tätt sig, så i dina ögon är jag fortfarande lika mycket värd. Du har inte slutat älska mig. Du har inte satt en billig prislapp på mig. Utan i dina ögon så är jag, ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha ett evigt liv. Och sätt ditt eget namn där. Ty så älskade Gud Rickard. Så älskade Gud Monica. Så älskade Gud George, var han nu tog vägen någonstans. Att han utgav sin enfödde son för att jag inte ska gå förlorad, utan jag ska ha evigt liv. Det är den Gud som jag tror på. Det är den Gud som jag vilar i. Jag är oändligt mycket värd i Guds ögon. Och det är skönt att få landa i hans knä och ta och omhulda den och hålla fast vid den tanken. Du är lika värdefull till dess att du tar ditt sista andetag. Och sen behöver du inte fundera mer på den tanken. För då ser du allt som du har längtat efter och kanske frågat om här på jorden när du är tillsammans med Herren. Så Bibelns undervisning är en helt annan. Vi ska dröja kvar vid den här sanningen om vårt värde i Guds ögon. Det handlar inte om prestationer, det handlar inte om produktivitet, det handlar inte om hudfärg, språk, utbildning, intelligens eller någonting annat. Det handlar om det faktum att vi är en människa. Och då är alla människor, och det här är någonting vi kommenterade när vi åkte upp hit idag, jag och min hustru. När det händer så mycket i världen så är det lätt att man tappar blicken på Guds kärlek till alla människor. Har ni tänkt på det? Och jag har fått påminna mig själv. När jag i min tanke har dragits med i detta. Häng med mig nu, för det här är lite känsligt. När man ser krigen som är. Och så vinner, om det finns vinnare i krig. Så vinner den ena sidan. Och så tänker man, yes. Och så får man genast den här tanken, nej men Gud, vad var det jag sa? Eller vad var det jag tänkte? Gud älskar alla människor, alla hudfärger, alla språk, alltså kulturer och allting. Även de mest, och jag säger det, de vi tycker är vidrigast. De är också föremål för Guds tanke. Och jag fick ett bibelord, jag läste ett bibelord i morse. Och det var så här, och det här har jag ju kunnat tidigare, läst tidigare. Gläd dig inte när din fiende faller och låt ej ditt hjärta fröjda sig när han störtar över ända. För att Herren ej må se det med misshag och flytta sin vrede ifrån dem. Alltså Gud lyfter ett varningens finger och säger, tappa inte min bild på alla människor. Det att du älskar, det att du uppför dig något sånär, innebär inte att du kan glädja dig över att människor under, att människor går i fördärvet. Se till att du inte hamnar där. Och jag måste säga, jag måste be Gud om nåd och hjälp många gånger i det här. För jag är mänsklig. Och man tycker att de här som uppför sig på det här viset, det var rätt åt dem. De här två ungdomarna som sitter nu nere i Köpenhamn fängslade, 19 och 13 år gamla, som har slängt handgranater mot Israels ambassad och så här. Den äldsta av dem riskerar upp till 12 års fängelse. Och vad lätt det är att man känner, yes! Och så kommer Ordspråksboken 24 och säger, gläd dig inte när din fiende faller. Vi får hjälpa varandra här. Vi får gå inför Gud och säga, Herre, hjälp mig så att jag ser med dina ögon också på dem som inte lever som jag tycker att de ska leva och som jag tycker mig se att ditt ord säger att de ska leva också. Gud älskar alla människor, vilket inte innebär att alla människor ska göra precis som de vill. Det finns lagar och det finns konsekvenser. Det är inte riktigt det jag menar. Men jag säger det därför att den uppfattningen vi har om människor, den påverkar mitt agerande. Och det ligger i linje med den utmaning som jag kommer till alldeles strax. Det är på oss själva och på andra människor också. Texterna som man kan läsa i Guds ord vill övertyga oss om vårt värde och Guds kärlek. Och vi upplever nog när vi landar i detta att tänk att få vara på gudstjänst, tänk att få sjunga en lovsång, att vara inför Gud, ta del av nattvarden, läsa Guds ord och allt vad det nu kan vara, så upplever vi att det här är ju helt fantastiskt. Men fortfarande så finns det väldigt många bortsprungna får. Väldigt många borttappade penningar och väldigt många förlorade söner och döttrar. Är det någon av er som vet vilket kapitel jag tänker på? Det här är ju, nu kommer bibelkunskapen in. Vilket kapitel tänker jag på när jag nämner mynt, bortsprungna får och vad var det, borttappade? Ja, ni förstår. Är det någon som vet var det står någonstans? 15 är rätt, men det står i Lukas 15. Men det var rätt med 15. Ska vi läsa den första versen där? Alla tulldrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Jag ska vänta så du får tag på dem om du har din bibel med dig. Lukas 15 och 1. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Där har du lite grann av det som, titta på dem. De texter som följer sen när han ser deras reaktion, de handlar ju egentligen om bara en enda sak. Och jag skulle kunna ställa en fråga till er. Hur skulle ni formulera det budskap i de tre liknelser som Jesus lyfter upp här? Hur skulle man formulera det? Du behöver inte svara på det, men du kan ju tänka, vad är själva kontentan, resumén av det som han säger här? Jo, det är ju det, min tolkning, att även den som i världens ögon är totalt under all acceptans, där man som uppför sig, tänk bara på den förlorade sonen, på ett sätt som inte skulle bli accepterat i någonstans. Också den vill Gud vidröra. Också den är du och jag utsända att tala till, att försöka rädda inför evigheten. Som när ni går ut, bland annat med LP, så är det också den kategori av människor som många föraktar. Ni vet, jag har berättat om det, Monica har också varit här uppe och berättat, när vi jobbade nere i Spanien med missbrukare. Ingen gjorde någonting och så sa Gud, ni ska göra någonting. Och det var fantastiskt, det var en väldigt tuff upplevelse, ett tufft jobb. Men det var en fantastisk upplevelse att se att de blev upprättade genom evangeliet. Budskapet måste, vi ska läsa två bibelverser till, förlåt, innan vi går vidare. Fariserna och skriftlärare, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Sen kommer de här tre liknelserna, vi kommer tillbaka till dem alldeles strax. Tre bibelversar. Lukas 8 och 1. Har du en bibel så häng gärna med dit. Har du den digitalt på din mobil så slå upp den om du vill. Det här var ju Jesu inställning. Därför säger han vandrade från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Vi tittar i Matteus 28 och 19 och den kanske ni vet. Det var det sista Jesus sa till sina lärjungar. Vad var det sista han sa till sina lärjungar innan han blev upptagen till himlen? Gå ut i hela världen. Predika ordet. Gör dem till mina lärjungar. Undervisa dem. Det var den sista uppmaningen. Och jag vågar säga kanske det viktigaste han hörde säga. Man brukar väl ta det viktigaste till slut om man vet att nu är det punkt. Gå ut i hela världen. Markus 1 och 38. Om jag nu har skrivit rätt. Här kan jag knappt läsa mina egna krokfötter. Markus 1 och 38. Vi hoppas att det är rätt. Jo, och nu ska vi se. Han svarade, versen före där, 37 blir det ja. Och när de hade funnit honom, det vill säga Jesus, sa de, alla söker efter dig. Kom nu Jesus, alla vill ha tag på dig. Han svarade, låt oss gå åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Det är fantastisk vers den här. Alltså mitt i hetgröten. Där han hade kunnat, de vill ha tag på mig, de vill prata med mig, de vill uppleva. Så säger han, nej, vi ska gå åt andra hållet. Därför att jag måste predika där också. Det fanns en känsla av, jag vill säga brådska, men en prioriteringskänsla hos Jesus. Det som var viktigt och det som var allra viktigast. Gå ut i hela världen. Det sista jag säger till er är att gå ut i hela världen. Och vänner, vi får aldrig förlora kallelsen som varenda kristen har att dela budskapet. Och jag kommer alldeles strax, men jag tar det redan här. Det gäller ju stora kampanjer, eller hur? Det finns hopp. Den kampanjen blir till välsignelse över hela Sverige just nu med Staxet. Hans film har blivit sedd av många och berört väldigt många. Och vi satsar på stora kampanjer. Men jag tror också att precis som Jesus som gick ut och hade mötet med individen, med den enskilde, så tror jag att där finns en kallelse till oss allesammans. Och jag ska avsluta den här lite senare med att ge dig den här utmaningen. För jag har upplevt på sista tiden, ja inte bara sista tiden, men det är ganska många år. Jag vet inte om jag har berättat det, för jag glömmer vad jag har sagt här när jag varit här tidigare. När jag jobbade som lärare nere i Höllviken, jag undervisade spanska, svenska, engelska, 69, så varje dag så körde jag från Malmö ner till Höllviken. Och det var inte så mycket, det var väldigt mycket trafik på andra hållet, vilket jag var tacksam för, att det inte var neråt utan det var uppåt in i Malmö. Det gjorde att jag fick tid att ha bönestund varje dag i bilen. Och den bön som oftast, dagligen faktiskt, fanns hos mig, det var Gud, låt mig idag få vidröra åtminstone en människas liv. Varje dag bad jag det. Låt mig få vidröra idag åtminstone en människas liv. Och jag sa åtminstone en människas liv. Jag var lite ambitiös där. Det var en bön. Och den bönen medförde en sak. Dels att mitt hjärta var öppet inför Gud. Säga använd mig idag. Bruka mig så att det jag har fått uppleva också kommer andra människor till del. Och sen gjorde det att min andliga radar, den skannade så här. Var finns tillfället idag? Blev det då så att jag fick prata med någon om Jesus och vittna varje dag? Nej. Men jag var beredd att göra det. Jag var beredd och jag var inställd på att idag kommer det kanske, om du vill säga om Gud leder det så, så blir det tillfälle att dela det där ordet, att dela det där vittnesbördet med andra människor. Och det gjorde ju att dagen blev ju spännande. Eller hur? Så jag skulle vilja utmana oss allihopa här idag Om inte du har den bönen formulerad på det sättet eller formulerad på något annat sätt, så att ha den: Gud, låt mig idag få vidröra, låt mig få vittna. Du formulerar den precis som du vill. Din svenska är kanske lite annorlunda än min och din meningsbyggnad. Men inställningen, förstår du vad jag menar? Hjälp mig idag att få vittna, att få dela, att få vidröra någon människas liv. Vi ska titta på vad det kan innebära. Världen måste vinnas en och en. Förra veckan var det redan ett budskap tills idag och fundera på hur ska det presenteras. Så jag visste innan dess vad jag skulle tala om här. Så sökte jag upp Levi Petrus sista predikan. Den finns på YouTube. Han är väldigt gammal. Jag vet inte hur gammal han var. Om han var 92 eller 93 eller 94. Säger jag som är 68 då. Och han var tagen. Det var inte samma spänst. Jag satt, detta var 74. Och jag satt nere i tältet i Nyhem. Och tittade upp på denna gudsman som jag hade ännu mer respekt för honom än för Ove Lindeskär. Han var liksom den som alla såg upp till. Och när han pratade, då lyssnade man. Och då satt jag där och jag tänkte, oj vad gammal du har blivit. Jag var ju bara en ung pojkspoling då. Och han hade lite svårt att andas. Det var ytliga andetag. Och han hade problem med att svälja. Han var tagen rent fysiskt. Men budskapet, att vinna en och en, den längtan fanns hos honom. Och jag blev så välsignad av att en människa som har levt hela sitt liv i evangeliets tjänst, när han står där och det blev hans sista predikan, och tanken far ju Jesus, vad sa han när han skulle skiljas från sina lärjungar? Det sista Levi Petrus sa, det var: gå ut och vinn dem en och en. Och vad vill jag säga med detta? Jo, att om vi lever nära Gud, om vi lyssnar in hans ord, kommer vi aldrig att kunna slå oss till ro och säga nu får andra ta över. Utan vi kommer att ha den här längtan och den här tydliga förståelsen av vad är mitt uppdrag till dess att Gud hämtar hem mig. Jo, det är att dela evangeliet. För man måste komma i kontakt med evangeliet för att kunna tro på evangeliet, eller hur? Vet ni, kommer ni ihåg Filippus? Eller Filippos som han heter nu för tiden. När han fick orden, gå ut på raka vägen, för den är öde. Kul, vad ska jag där ut och göra? Det är ju varmt och dammigt och eländigt. Jag får ta med mig mycket vatten och så här. Jo, gå ut. Han hade lärt sig en sak. När Gud sa någonting, då lyssnar man. Och man gör det han säger. Så han gick ut, och vem var det han mötte? Jo, han mötte en väldigt mäktig herre. Han som var ansvarig för alla skatterna, som den här drottningen, som, vad heter hon? Hjälp mig. Ja, det kvittar. Men ni förstår. I Etiopien i alla fall. Och så går han fram. Ja, jag har inte riktigt klart för mig hur det såg ut. Ni får ju använda er fantasi. Men han ser en vagn där. Och det står att han hör hur den här viktiga ämbetsmannen inne i vagnen sitter och läser Jesaja. Evangelium höll jag på att säga, det var ju rent evangelium. Han sitter där och läser. Och då händer någonting i Filippus som jag älskar. Han ser en dörr. Vidöppen. Han går fram, anden för honom dit. Och så hör han hur han läser evangeliet. Och jag kan tänka mig att den här mannen hade lite bodyguards, som jag säger, och sånt här. Alltså livvakter och så. Jag vet inte hur han fick gå så nära, men knackar kanske och så säger han, förstår du vad du läser? Och jag vet inte hur han reagerar, men han säger, hur skulle jag kunna det om ingen förklarar för mig? Och sen på något sätt, antingen stannar vagnen eller så kliver han upp i vagnen. Ingen aning, det säger inte. Det står att han fortsätter sen sin resa, den här ämbetsmannen, tjänstemannen. Men han förklarar för honom evangeliet utifrån den situation som Gud visar honom. Låt mig idag få vidröra åtminstone en människas liv. Och när jag ber den bönen, jag vet inte om du ser det där, så får jag gåshud. Därför att det öppnar en spännande dag varje dag. Nu ska jag gå in på ett personligt vittnesbörd. Jag vandrar ofta tillsammans med en tysk invandrare som heter Gunnar Memeke. Matte- och kemilärare. Framförallt när mattelärare vill han nog bli identifierad som. Vi vandrar ofta tillsammans. Och vi har teamat, han och jag. Vi har bestämt oss för att varje gång vi ser eller upplever att här finns en liten glugg för att kunna komma in med evangeliet, så ska vi ta den. Han drar sig åt sidan, är helt tyst och ber. Varje gång. Så när han ser, nu har tillfället kommit, samtalet är igång, då är han helt tyst. Och så ber han hela tiden inom sig. Gud välsigna nu det här. Låt Rickard få de rätta orden. Öppna den här människans hjärta. Och det har skett ganska många gånger nu. Vid ett tillfälle var vi ute och gick med en man som har drabbats hårt av regimen i Iran. Jag ska inte gå in på detaljer där. Fylld av hat, fylld av sorg. Gråter, skriker ut sin vrede och sin sorg och sin smärta. Och så kommer tillfället där vi får sitta ner och tala när vi tar en liten paus. Och jag ser Gunnar. Och det var där det började. Jag ser Gunnar. Hur han liksom inte flyttar på sig. Men han vänder sig bort lite grann. Och så ber han. Och så får jag inleda ett samtal. Jag har inte sett frukten än. Men han frågade den här. Jag ska inte avslöja hans namn heller. Den här mannen frågade. Hade många frågor om Jesus och frälsningen och tron på Gud och Bibeln. Och sen när pausen var slut så fick vi fortsätta. Och det blir lite grann i de här situationerna som Filippos och den här etiopiske hovmannen. Man får liksom skicka dem. Nu fick ju han se en omvändelse där på plats och ett dop. Men ofta så får vi inte det. Visste ni förresten att medeltiden, den tid som det tar i snitt från en människa som hör evangeliet för första gången till dess att den här människan blev kristen, är 2 år. Så lång är det. Hur man har räknat ut det har jag ingen aning om. Det är ganska många år sedan jag läste den här statistiken, men den är ganska intressant. För man är aldrig någon som blir frälst när jag vittnar. Vi sår. Så får någon annan vattna och Gud ger skörden. Så jag beslutar, oavsett om jag får se någon bli omvänd av det jag säger, så säger jag det. Därför att Gud har sagt det. Herren har sagt det i sitt ord. Vittna, för ut evangeliet. De måste komma i kontakt. Hur ska jag kunna förstå om ingen förklarar för mig? Vid ett annat tillfälle, också under en vandring i det här sammanhanget, då var vi uppe på Blåhammaren uppe i Jämtland. Månadsskiftet augusti-september. Jag kommer in där. Vi sitter i köket. Gunnar och jag. Sitter en ung flicka. Hon börjar berätta om psykisk ohälsa. Hur hon har farit illa och så här. Och så frågar jag. Alltså direkt så ser jag. Här finns en öppen dörr. Så jag frågar, är det okej om jag berättar? Och det är alltid bra att fråga innan man klampar in. Är det okej om jag berättar om min tro? Ja, och så fick vi alltså vittna för henne där. Och återigen så kände jag att vi lägger ett frö i hennes liv. Och så säger jag, jag kommer att be för dig. Och hon är öppen så att hon är vidöppen. Lite grann senare när vi kom ner till Storulvåns fjällstation. Den ska ni åka till om ni är i Jämtland. Torsdagar eller på kvällarna har de sån här fantastiskt god mat. Dyr, så grymt men väldigt god. Så ska ni gå dit. Då kom, där sitter jag och Gunnar, vi sitter och äter. Och så kommer Oskar, en käck ung servitör. Var han vid det tillfället. Och så kommer han och så tar det 30 sekunder innan tillfället kommer. Där vi får vittna. Det här var intressant. Ja, och så vittnar vi lite till. Och så känner jag, du, jag vill ge dig en utmaning. Läs, ge Gud en vecka av ditt liv. Läs Johannes evangeliet. Börja inte i gamla testamentet och harva, så här. För då kommer du att tycka att det är tråkigt. Får man säga så? Till en icke-kristen. Ja, det är ju inte det bästa att börja i gamla testamentet. Börja i Johannes evangelium. Det är den fjärde boken i Nya testamentet. Du vet, den är delad i två delar, Bibeln, va? Okej. Fjärde boken där. Matteus, Markus, Lukas, och så dyker du in i Johannes. Och så ber du: Gud, om du finns, så uppenbara dig för mig. Visa dig för mig. Låt mig förstå att du är en verklighet. Johannes evangelium. En vecka där du ber. Och så kommer du med maten sen. Så går vi och så möter vi honom en gång till en vecka sen. Då möter vi honom igen och säger: det var märkligt, sa han. Därför bara några dagar senare så möter jag två präster. Och de pratar också om Gud med mig. Det är så märkligt. Och jag kände: yes, halleluja. Då hade vi sått det första fröet kanske. Fast han var beredd åkermark redan. Jag kände det när jag pratade med honom. Och sen så går vi vidare och så säger Gud: nu ska vi se de där två. In i hans väg. I ett samtal med honom. Och så pratar de också om Gud med honom. Och han är förundrad. Alltså, det är märkligt, sa han. De här två, de pratade också. Jag möter två präster. Alltså, först möter jag er, sen möter jag två präster. Öppna dörrar som vi bestämmer oss för att gå in i, för att nå människor. När kan man vittna om Gud? Jag vänder på frågan och säger: när kan man inte vittna om Gud? Är ni med? När är det inte läge att vittna om Gud? Alltså, vi behöver inte ha någon slags: oj, nu måste det stämma det och det och det och det och det ska stämma. Alltså, människan är där, du har evangeliet, ni möts. Du är inför Gud och du ber om möjligheten, om nåden att få vara med och möta människor. När du står i ICA-kön, när du är på posten, när du sitter, var du än är någonstans. I alla de sammanhang, jag skulle vilja säga i 9 fall av 10 så finns det en naturlig ingång. Dels för att du ber Gud visa dig den. Och därför är den här bönen som jag nämnde innan, den är så viktig. Och sen också att du ser och vågar ta tillfället. Du har bestämt dig för. Här finns det ingen pensionsålder. Man kan vara 100 år och ha huvudet något sånär, ja, att det funkar något sånär på oss. Så har du möjlighet att vittna om Jesus. Så min utmaning här i den här förmiddagen är att när du går härifrån, lyft blicken. Se: Gud, var finns de jag kan dela mitt vittnesbörd? Och det behöver inte vara något högteologiskt. Utan när man möter någon som är sjuk, finns ett enormt fält där. Och jag har gjort det många gånger. Jag har ibland så säger du: vare sig du vill eller inte så kommer jag be för dig. Och då säger ateisten: tack. Då säger ateisten: tack. Jag har inte mött någon än så länge som har sagt: nej, det får du inte. Jag vill inte att du ber för mig. Det är inte att utnyttja den andres sjukdom. Det är bara att vittna om att det finns en andlig verklighet. Jag skulle kunna rada upp en massa olika situationer. Vi träffar människor överallt. Mötesplatserna finns därför också överallt. Och möjlighet att vittna finns också överallt. På ICA, som jag nämnde, på vårdcentralen, på gymmet, i trappuppgången, på fjällvandringen eller vad du nu gör. Apostlagärningarna 17:21 läser vi. Ska snart gå ner för landning här. Apostlagärningarna 17:21. Här utnyttjar, om jag får säga så, här ser det Paulus som är i Aten. Och i Aten var en väldigt speciell situation. Det står så här: atenarna, liksom de främlingar som bodde i staden, ägnade nämligen all sin tid Jag älskar det här uttrycket. De ägnade all sin tid. Jag vet inte om det är en överdrift eller vad det är. Men den heliga ande brukar inte överdriva. Ägnade all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Det här är situationen som Paulus kommer in i. Och vad gör han? Han kopplar in i den. Han tittar och säger, okej, vad sysslar de med i den här stan? Han söker tillfället. Vad sysslar? Ja, det är väldigt mycket, de pratar väldigt mycket om allt det som är nytt för dagen. Mm-hmm. Och så ser han alla de här guda av bilderna. Och så ser han, här finns möjligheten. Och så vittnar han. Så predikar han om Jesus. Förstår du principen som jag vill komma åt? Den heliga ande kommer att öppna dörrar. Den heliga ande kommer att ge dig tillfälle och se möjligheten och se tillfällena. Och sen får du vittna enkelt. Bonda gärna som ungdomarna säger. Eller teama, alltså gå ihop med någon. Tänk om du skulle sätta dig på parksoffan här eller parkbänken här ute någon gång. Du och en annan. Så har ni förberett er och säger nu ska vi ut på evangelisationsuppdrag här. Ja, kanske ta med lite kaffe och en bulle. Ut. Och säga kom och sätt dig. Vill du ha kaffe? Jag skulle kunna göra så här. Det här är jag i ett nötskal. Ta med mig en termos. Ta med några bullar och säga. Det här är jättegott förstår du. Fy vad gott det är. Bullar, det är kanelbullens dag. Eller de här blev över från kanelbullens dag kanske. Om inte de är för gamla. Kom och sätt dig. Och så börjar man, vem är du? Förstår ni? Möjligheterna finns. Ung som gammal. Det sista Jesus sa, gå ut. Kanske är bra på att koka kaffe eller göra bullar. Du kanske inte vill prata, men du kan göra bullarna. Och så kan du vara tyst kanske jämte och be. Gud vill öppna dörrar. Så att ni får fylla den här lokalen med människor som kommer i kontakt med evangeliet på ert, förstå mig rätt när jag säger nu, ert enkla sätt. Jag tror att evangeliet behöver inte predikas inför 20 000 eller 40 000 människor. Det predikas lika högt och lika andefyllt när man sitter på parkbänken och bjuder på kaffe och en liten bulle, eller en stor bulle kanske. Jag hade lite till, men jag tror faktiskt att jag går ner för landning där, för ni har hört så mycket gott redan, så vi ska avsluta här. Men jag vill be en bön innan jag sätter mig, att ni tillsammans med Ove Lindeskär får en, förstå mig rätt om jag säger, en ny start i församlingen. Jag har alltid beundrat och varit tacksam för, när jag kommer hit så hör jag om de engagemang ni har när det gäller LP och ni går ut och ni bjuder in och allt sånt här. Men det gäller alla människor, ung som gammal. Du blir aldrig för gammal, ditt värde försvinner aldrig. Gud vill använda dig hur ung eller hur gammal du än är. Det är en utmaning som jag själv älskar. Och jag blir så uppmuntrad varje gång jag har fått nåden att vittna för någon. Även om det är bara liksom att så ett frö och så får jag släppa den människan i Guds hand. Och säga Gud, ta hand om den här. Ta hand om Pelle och Anita och allt vad man kan heta. Och så kommer någon Mohammed också med där. Det blir gott. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för värdet vi har i dina ögon. Tack för att en enda människa är värd allt i dina ögon. Tack att vi aldrig tappar vårt värde inför dig. Hur gamla eller unga eller hur skröpliga eller hur starka vi än är. Var vi än befinner oss i livet, Herre, så är vi värdefulla i dina ögon. Hur än vårt liv har tätt sig så finns det fortfarande plats vid dina fötter och i din famn. Och jag vill be för mina vänner som har lyssnat här ikväll, eller i den här förmiddagen, Herre. Ta hand om dem. Ta hand om oss allihopa. Vi är så beroende av din nåd och din barmhärtighet. Korrigera våra tankar när vi tänker fel. Ge oss bibelord, ge oss korrigering genom våra syskon i församling och så här. Att vi tänker rätt, att vi har dina tankar, att vi ser med dina ögon. Och så ber jag Gud att du ska uppmuntra oss att dela evangeliet. Hjälp oss att ta steget ut och säga, jag ska bli evangelist. Jag ska baka bullar, jag ska koka kaffe. Jag ska be för människor, jag ska vittna för människor på mitt eget sätt. Här är ingen, är för dålig, ingen är för bra, ingen är för intelligent eller något annat. Det finns egentligen inga hinder för dig, Gud. Hjälp oss att se det. Hjälp oss att uppmuntra varandra. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.